Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är författare, kritiker och professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Men sen den 1 juni i år har hon också det svenska kulturlivets kanske mest prestigefulla arbete. Det är nämligen hon som idag är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Sara Danius. Om du prövar att säga...
Ja, jag säger någonting. Ska jag... Står den här bra? Alltså, måste jag sitta på något sätt?
Den är ganska bra nu faktiskt.
Okej. Ja.
Så där, ja. Pröva att säga någonting nu.
Ja, jag prövar att säga att jag öppnar en flaska Ramlösa.
Vet du, nu låter det jättebra.
Mm.
Faktiskt, nu blev det bra. Vi sitter i Svenska Akademins lokaler i Börshuset vid Stortorget i Stockholm. Men inte i det grandiosa sekreterarrummet som är Sara Danius dagliga arbetsplats. Utan vi har istället slagit oss ned i det mindre rum på samma våningsplan som är inrätt med konst ur den tidigare akademiledamoten Ulf Lindes konstsamling. Den här platsen som har utsikt över slottet och storkyrkan erbjuder en intimare och mer ombonad miljö. Helt enkelt en plats som är mer lämpad för det samtal som vi kommer föra under en timme framåt. Ett samtal som kommer handla om allt från rädslan för döden till hur Sara Danius tid som basketspelare under tonåren påverkar henne idag. Sara Danius har länge varit en av landets mest framstående litteraturvetare med ett specialområde kring det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets stora romaner. Det är James Joyce och Thomas Mann, Balzac och Flaubert, och det är Marcel Proust och hans långa spaning efter den tid som flytt. Men under de senaste åren har även en mer personlig Sara Danius trätt fram i offentligheten. Det började kanske med hennes sommarprat i radion för 2 år sedan, då hon bland annat berättade om sina uppväxtår. Där fanns mamman Anna Wahlgren, författare till bland annat den omtalade Barnaboken. Och där fanns ett ömsint porträtt av pappan som Sara Danius och en av hennes systrar tillbringade en stor del av barndomen och tonåren ensamma tillsammans med. För snart ett år sedan kunde vi också i ett av radions vinterprat höra Sara Danius berätta om sin cancersjukdom. Men här, i det varma oktoberljuset som skiner in genom de höga fönstren i det gamla Börshuset, här börjar vårt samtal med att prata om en bok som Sara Danius läste som väldigt ung. Det är en bok som också jag snubblade över som barn. Jag lånade den på biblioteket utan att egentligen veta något om innehållet, men märkte att jag från den allra första sidan var fullständigt trollbunden. Ja, berättelsen som löpte över boksidorna tedde sig lika verklig som mitt vanliga liv var verkligt, som att boken var en portal till en annan värld. Det här var en saga som handlade om hur vi förhåller oss till mörkret, hur vi gör för att våga gå vidare när det känns som svårast. Boken kom första gången år 1955. Det var den första delen i den kända serien om landet Narnia. Jag har hört att du läste boken, C.S. Lewis bok Min morbror trollkaren, när du var liten.
Mm.
Vad hände med dig då?
En massa. Jag tror att jag var 10. Och låg ensam på mitt rum. Jag hade eget rum just det året. Och bodde tillsammans med min mamma och mina syskon. 5 syskon, jag är äldst. Och läste den där boken. Och kom till något fasansfullt parti. Alltså jag tyckte att det var fasansfullt. Och jag blev så rädd så att hjärtat klappade så jag trodde kroppen skulle gå sönder. Alltså jag blev vansinnigt rädd. Och det jag minns, och det är därför jag minns det, det var att trots den här fasansfulla rädslan som fyllde mig, och det var mörkt, det var sent på kvällen, jag var alldeles ensam, så bestämde jag mig för att läsa vidare. För mig var det verklighet, det som jag läste, det var verklighet. Det var inte något som stod i en bok. Men någonstans så förstod jag, men det här står i en bok. Så det här måste ju bli bättre om jag bara fortsätter att läsa. Och så gjorde jag det. Och övervann min skräck. Och det är en riktigt stark läsupplevelse. Och jag tror också att det beror på att mitt intellekt hjälpte mig över den här känslan av skräck och fasa.
Minns du vad det var i boken som skrämde dig så mycket?
Jag tror att det var, det är så länge sedan, jag har inte läst om boken sedan dess, men jag tror att det var något om lejonet, Aslan hette han väl, att han befann sig i en extremt farlig situation och att det inte verkade som det fanns någon väg ut eller genom den situationen. Och han är ju ett, så länge sedan jag har tänkt på den här boken, men han är ju han är ju den goda principen i den boken och står för allt som är gott, och samtidigt är han sårbar. Och tanken på att han ska försvinna är outhärdlig, speciellt för ett barn. Vad ska jag säga? Jag befann mig på ett vrålande hav där man inte kunde se några stränder överhuvudtaget eller något land alls. Men genom den här, det var en extrem viljeakt, det var så det var. Det var en extrem viljeakt att jag till varje pris ändå skulle gå in i, sitta kvar i båten trots att det var så fruktansvärt. Sitta kvar lite till och lite till och lite till. Och sen var det över. Så att gå in i det som är fasansfullt snarare än att lägga ihop boken och kvävas av ångest.
Hur var din fantasi när du var barn?
Min fantasi?
Mm. Hur var din fantasi värd?
Det här låter kanske konstigt, men jag har ibland som vuxen undrat om jag hade så mycket fantasivärld egentligen. Av mycket praktiska skäl. För som äldst i en syskonskara på 6 och sen 7 och sen 8. Så jag fick hjälpa till väldigt mycket hemma. Så jag hade ganska lite tid för mig själv. Och det kanske också därför som den här stunden när jag ligger alldeles ensam på kvällen och läser också har fastnat, gjort sånt avtryck i mitt medvetande. Därför det var egentligen ganska sällan som det var på det viset. Så jag ibland undrat, jag var inget ensamt barn. Jag på det sättet växte upp som väldigt många förr i tiden växte upp. Som en i en stor syskonskara. En i en stor familj där det hela tiden hände små och stora katastrofer. Så jag kan inte svara på den frågan.
Vad betyder det att vara äldst av alla syskon?
Att jag fick ta mycket ansvar för mina yngre syskon. Jag fick ge dem mat och byta blöjor på dem och klä på dem och klä av dem och bada dem och sådana saker.
Det känns som när man hör ditt Du gjorde ju ett sånt här vinterprat i Sveriges Radio för något år sedan. Och när du då beskriver svåra perioder i ditt liv, så har du ett angreppssätt som är, i alla fall utifrån hur du berättar det, som är lite så där, nej, nu får det vara så här. Nu går jag in i det här.
Mm.
Det får gå som det går. Jag skulle inte kalla det angreppssättet sorglöst.
Mm.
Kanske inte heller lättsamt. Melankoliskt lättsamt kanske. Vad kommer det här sättet hos dig att angripa svåra saker? Vad kommer det ifrån, tror du?
Det är en svår fråga. Jag hade en väldigt händelserik uppväxt. Kanske fanns det inga alternativ. Än att... Jag bara spekulerar, jag har ingen aning. Men kanske fanns det inga andra alternativ än att gå in i det svåra och hoppas på det bästa. Hoppas att det ska gå över, hoppas att det kommer att lägga sig, hoppas att någonting annat väntar när man har vänt blad. Och att det egentligen finns bara de två alternativen. Antingen vända sig bort och hoppas att någon ska trolla bort det man har framför sig. Och det är sällan en god idé. Eller bara acceptera att det är som det är. Försöka lägga sig på havsvågen även om det är stormigt. Och hoppas att man kommer föras i land.
Det är ändå ganska stor tilltro till livet då.
Ja. Jo, det tror jag att jag har. Men jag kan bli förtvivlad och förlora modet emellanåt och har gjort det också många gånger. Men på det hela taget så har jag en stark tillit till livet.
Jag tänker när du berättar om din sjukdomsperiod, cancern, så säger läkarna någonting. Ja, nu måste vi göra en cellgiftsbehandling till exempel. Och då tänker du, ja, då får det bli så.
Ja, inte riktigt.
Nej.
Utan jag blev förtvivlad när jag fick det beskedet. Och blev starkt orolig, började gråta. Och det var en omedelbar känslomässig reaktion. För jag trodde verkligen att det var färdigt nu. Att nu skulle vi bara göra strålningen och sen var det klart. Och sen hade jag en kanske en månad, en period av stark dödsångest. Ja, och sen gick det över. Och jag återigen kom mitt intellekt till hjälp. Jag tänker ofta att jag har mitt intellekt att tacka för mycket. Att jag kan vända mig till mitt intellekt. Jag blir inte fången i dem. I alla fall inte för länge i de svåra känslotillstånden. Och det är därför att jag kan vädja till mitt intellekt. Det är som att jag kan dra upp mig med hjälp av intellektet. Så att i den situationen när jag satt framför en oerhört skicklig kirurg som dessutom mycket, mycket mänsklig och mycket sympatisk. Ja, han kramade om mig, vill jag minnas. Och efteråt så minns jag att jag tänkte att jag borde egentligen vara glad att min behandling har gått till på det sättet som den har gjort. Därför om man hade gjort på ett äldre sätt, då hade man inte upptäckt vad man hade upptäckt nu, att allt var inte helt borta. Ja, det här är för långt in i medicinens detaljer så jag ska inte trötta dig med det. Men mitt intellekt hjälpte mig då att påminna mig. Okej, nu har du en svår sak framför dig, men var tacksam istället för att du får den absolut senaste behandlingen. Var tacksam. Var tacksam. Var tacksam. Var tacksam. För ett år sedan på ett annat sjukhus så hade du inte fått den här behandlingen. Och då hade ju dina utsikter inte varit lika goda. Ja, då gäller det att få ihop känslans värld, alltså missmodet, förtvivlan, ångest med det intellektuella perspektivet. Och till slut så, och det är inte utan kamp. Till slut så når du dit här att du inser att nu får vi känna tillit till att det här ska fungera. Och så hoppar man från tuva till tuva på det viset. Så att det finns ingenting lättsinnigt över detta förhållningssätt alls. Men jag har varit med om en del svåra saker i mitt liv och jag har ofta tänkt att jag är som en sån där, du vet, en sån där gummidocka som har en tyngd i kroppen och så håller man ner den mot golvet och sen släpper man så åker den upp igen. Men det är inte utan ansträngning. Men jag är inte rädd för det svåra. Jag menar, jag är rädd för det svåra, men det hindrar mig inte från att möta det.
Men vad ska man göra när man befinner sig där i, vad ska vi kalla det, dödsskuggans dal?
Mm.
När bara känslorna härskar och intellektet inte kan komma till ens hjälp.
Det är en väg. Det är ju inte så att plötsligt en sekund så har du sett ljuset, utan det är en väg. Det är ett inre samtal som du för med dig själv. Och det är en väg, och det som hjälper är att tala med andra personer som du litar på. Då speglar du dig, du hör dig själv tala med andra. Och du hör vad folk säger till dig. Och sen så får man också ha ett ganska nyktert perspektiv. I mitt fall så blev det så att jag blev tvångsupptagen av bröstcancerstatistik. Så insåg jag efter ett tag att ja, mina ångestnivåer står i direkt proportion med antalet timmar som jag tillbringar framför datorn. Så då kan vi göra ett experiment här, minska antalet timmar framför datorn och se vad som händer med ångestnivåerna. Ja, mycket riktigt, de gick ner. Jag visste redan så mycket jag behövde, så jag behövde inte sitta och liksom leta där efter den där magiska sidan som jag trodde fanns någonstans ute i superrymden som skulle trösta mig för evigt. Den sidan fanns inte överhuvudtaget. Utan då är det så att ja, då får jag lugna mig och så tar man ett steg i taget och man fortsätter att hoppa från tuva till tuva och så plötsligt så har man tillryggalagt en liten bit. Och det känns lättare om hjärtat.
Men hur använder du intellektet när du ska närma dig frågan om döden? Den är ju så svår att gripa om intellektuellt.
Men jag säger så här, har du haft anledning att tänka på det?
Jag vet inte om det här håller i en psykoanalytisk rättegång.
Finns det sådana?
Ja, ja, jag tänker om man ska vara jätte... Jag tänker så här, att man säger ju saker som man själv tror på, men samtidigt har man en liten röst i huvudet som säger vänta nu, är det här någonting du har... är det här en berättelse du har uppfunnit för att den är gångbar i ditt liv? Så tänker jag till mig själv.
Okay.
Och så här tänker jag kring det här också. Men jag tror ändå att det är så här. Jag tänkte så otroligt mycket på döden när jag var liten. Alltså från att jag kanske var 4-5 tills jag var 10-12. Hela tiden, jämt. Och var jätterädd.
Mm.
Och sen så tänkte jag så mycket på det så att det gick över.
Mm.
Men det var det enda jag tänkte på.
Mm.
Och sen när det kommer tillbaka nu så... Då säger jag till mig själv, nej, du tänkte färdigt på det där. Och det slutade egentligen med att jag sa till mig själv, men då får jag dö då. Och då blev det lättare.
Mm, var du ett ensamt barn?
Inte utåt sett.
Mm.
Inte alls.
Du har syskon?
Mm, jag har 2 syskon. Jag är också äldst.
Mm.
Men vi är ju alltid ensam.
Mm.
På ett eller annat sätt. Särskilt med det här.
Ja.
De här frågorna.
Visst är det så. Ja, det är egentligen på sätt och vis... Det är en sak att inse att livet, att människan är förgänglig, att vi alla är förgängliga. Det är en sak. Jag tror att det är en annan sak att drabbas av en dödlig sjukdom, alltså en potentiellt sett dödlig sjukdom. Bröstcancer har en väldigt bra prognos generellt sett, väldigt bra, och den blir bara bättre. Men det är ändå, det går inte riktigt att jämföra att när du själv drabbas av en potentiellt dödlig sjukdom. Det är något annat än att sitta och filosofera över livets förgänglighet och att löven faller och ja, fröna gror i marken och sådana saker. Men att själv bära på någonting som skulle kunna leda till att ditt liv förkortas mycket, tidigt, det är en annan sak. Förhålla sig till det är ingen lätt sak. Men det finns egentligen bara ett enda förhållningssätt. Och det är så här att om du ska dö om, låt oss säga, ett halvår, så är det ju ingen mening med att du går och är ledsen alla de dagarna. Deprimerad, förtvivlad, känner ångest. Det är ju faktiskt rationellt sett ingen mening med det. Och om du inte kommer att dö om 6 månader utan om 12 eller 16 eller 18 år, så är det inte heller någon mening. Och det är lätt att säga. Det är betydligt svårare att praktisera. Ja. Men det är egentligen den enda hållbara inställningen i längden. Men att verkligen komma dit, det är ett mödosamt arbete.
Men den stora frågan är ju också om det finns någonting bortom döden. Om det gör det.
Jag tror inte det. Men... ja, jag tror inte det. Jag hoppas bara att den dagen det är min tur så kommer det att gå snabbt. Att det blir lite grann som att somna in när man ska somna in innan man ska opereras. Det är idealet. Det står människor runt omkring. Och sen så går det ganska fort och det känns ingenting.
En enklare fråga då.
Ja.
För att avsluta det här partiet. Hur mår du idag?
Bra, tack.
Hur är det att ha det här jobbet?
Det är bra, tack. Jo, det är bra. Det är intressant. Ja.
Vad är roligast?
Än så länge har jag bara arbetat... vad har vi nu? Oktober. Sen 1 juni så... 5 månader är det nu. Det är roligt att komma hit. Det är roligt att gå upp för trapporna och komma in i mitt vackra arbetsrum. Och sen finns det fantastisk personal. Och det var väldigt roligt att... Det var en anspänning, jag var inte nervös. Men det var väldigt roligt att genomföra tillkännagivandet av årets Nobelpristagare. Det var första gången jag gjorde det. Så det var intressant. Nu är jag glad att jag har gjort det. Jag har gjort det en gång.
Du var alltså inte nervös?
Nej.
Inte alls?
Nej. Jag var nervös dagen före. Och då var jag här och så gick vi igenom alla steg. Och jag bildade mig en uppfattning om hur hela dagen var upplagd. Och hur långa intervjuerna efteråt skulle bli och ungefär vilka frågor som brukar komma. Så jag förberedde mig väldigt noga. Så att jag visste så här, ungefär så här kommer dagarna se ut. Och sen såg jag också till att klä mig på ett sätt så att jag klär mig i min persona. Jag har också klätt mig i en persona idag för den här intervjun. Så klädde jag mig då i den, en särskild persona som jag har. Och den kan skifta. Det är inte en person, det finns flera. Och så. Och ja, så var, då var jag förberedd. Men då var jag lite stirrig. Lite lätt irriterad. Men sen nästa dag, när det skulle gå av stapeln, då var jag inte nervös. För då visste jag att jag hade så att säga, mentalt förberett mig. Jag hade också prövat att öppna dörren. Den fungerade. Låset fungerade. Och jag har prövat att gå upp för de här trappstegen, gått upp och ställt mig där och talat till det här rummet. Sådana här alltså den fysiska repetitionen är viktig. Du har gjort det förut. Du har stått på den här platsen förut. Så nej, jag var inte nervös under själva dagen. Det var... Nej, ingen scenskräck, utan mer en skådespelare som ska in på scenen eller en basketspelare som ska in på planen då. Ja.
Vilken av dina personer är det som sitter här nu?
Ja, ja, det är en blandning av det är en blandning av sekreterarpersonen, så jag har sekreterarhatten på mig. Men jag är också väldigt nära den som jag är hemma när jag går hemma och skrotar för mig själv och låter tankarna flyta.
Hur visste du vilka kläder den här personen skulle ha på sig?
Du menar på tillkännagivande dagen?
Nej, jag menar nu.
Ja, men det här är en favoritklädsel. Jag blir ofta på gott humör när jag har de här kläderna på mig som jag har nu. Det är en ljusblå knytblus med blommor i lila och vitt och turkosblått, och sen turkosblå tweedkjol och sen är högklackade skor.
Varför gör den klädseln dig på bra humör?
Det vet jag inte. Jag bara känner att jag blir på gott humör när jag har de här kläderna på mig.
Varför vill du vara på gott humör?
Men det var självklart. Ja, det här var ett trevligt tillfälle. Ja, får man sprudla lite extra.
Hur bra var du på basket?
Bra.
Hur lång är du?
1,73.
Är det en bra? Är det långt i ett basketlag?
Nej, det är inte så långt. Det, men jag ska säga att det för den position, alltså det blir forward eller guard position. När de riktigt långa, de går under korgen. Då så ska man vara helst minst 1,80. Gärna lite längre. Så att jag hade för det mesta en forward-position.
Kan du dunka?
Nej, men jag var inte...
Men det heter det dunka.
Ja, det heter så.
Det heter så.
Ja, nej, det kan jag tyvärr inte. Och det är väldigt få kvinnor som kan det, för korgen sitter så pass högt.
Ja, den är väl... Hur högt upp sitter den?
Det minns jag inte längre. Men, ja,
3 meter kanske?
Ja, säkert. Ja. Så att det är ju inte alla män som kan dunka heller. Men nej. Men jag var en hyfsat bra skytt.
Du kunde sätta en 3-poängare. Varför slutade du spela basket?
Jag slutade sista terminen i gymnasiet för att jag fick en elak knäskada. Och den tog lång tid att läka. Och sen hade jag flyttat från Täby där jag spelade basket hur som helst. Flyttade in till stan. Sen började ett nytt liv. Men det var väsentliga år.
Vilka basketerfarenheter tar du med dig i jobbet som ständig sekreterare?
Lagkänslan, tror jag. Jag har alltid tänkt att det var en väldigt bra hobby, eller vad man säger, ja, fritidsaktivitet säger man väl. På det sättet att det var under tonåren då, från 12 till 18, 19 som jag spelade basket. Och de egenskaper som premierades där för en ung kvinna som jag var, det var snabbhet, styrka, vighet. Basket är väldigt snabbt, en väldigt snabb bollsport. Och samtidigt så är den civiliserad, därför man, det är inte som ishockey eller fotboll att man kan angripa motståndarna, utan man får ju verkligen inte röra sig när det andra laget i princip. Så det är en civiliserad sport på det sättet också, hindrar inte att folk skadar sig, men det är av andra skäl. Men det var bra, därför att det handlade inte om att se vacker ut eller att vara smal, eller vad det nu kan vara, alltså sådana traditionellt kvinnliga ideal som man lätt kan få fastna i om man till exempel dansar klassisk ballett eller håller på med gymnastik eller vad det nu kan vara. Så det är jag glad för idag. Och så var vi ett lag, vi gjorde saker ihop. Det var bra.
Hur viktiga är kläderna för en basketspelare?
Ja, det är väl... Ja, det fanns väl... Det finns ju mode där med. Du skulle skratta ihjäl dig om du såg vilka kläder vi hade på oss då. Jo, men det är viktigt. Det fanns ett mode att förhålla sig till, absolut. Och att strumporna skulle... Man skulle gärna ha dubbla strumpor, kommer jag ihåg. Och de skulle vara nerfirade på ett särskilt sätt. Ja.
Men jag tänker för att en idrottsman... Eller om man säger så här... I och med att klädsel är så viktigt för dig idag... Ja. Så tänker jag liksom basket, där betyder ingenting överhuvudtaget igen.
Jo, det gör det absolut.
Ja, här är jag som är helt...
Men du har aldrig sportat. Utrustning är jätteviktig.
Ja, det har du ju rätt i. Ja.
Ja, men rätt skor, de måste kännas bra. Du hittar till slut ditt märke.
Ja, det är sant.
Och rätt sorts strumpor så att det inte blir sjöblött i skorna. Och det finns ju både en praktisk och en estetisk aspekt, absolut, med all sportutrustning.
Men om man säger så här, rent estetiskt så är ju basketspelarens estetik ganska långt ifrån den estetiken du har idag när du sitter klädd så här framför mig just nu.
Tycker du?
Ja, det tycker jag. Den här, vad kallar du den? Knytblusen.
Ja.
Den hade ju inte funkat på basketplanen överhuvudtaget.
Nej, den är lite stram här över ryggen.
Och skorna, alltså där. Ja. För det första är det ju doping. I och med att din klack är, vad är den? Kanske nästan en decimeter, va?
Nej. Ja, det är det.
Ja.
Det är nog, å andra sidan.
Men den där så kan du ju dunka. Men sen när du landar, då går ju klacken av.
Så kan det vara. Ja, men det här, man får ju ha en praktisk, du vet, när jag går hem, då har jag mina österrikiska vandrarkängor på mig. Jag lagar efter läge.
Hur många sådana här personer har du?
Det vet jag inte.
Men på ett ungefär?
Nu hittar jag bara på 5, säger vi.
Har det alltid varit så i ditt liv att du har haft de här olika?
Nej, men det är ju alltså, nu är jag en offentlig figur, vare sig jag vill det eller inte. Och då är det väldigt bra att ta reda på vad är det som kan gynna dig när du gör olika offentliga framträdanden. Det är ju inte alltså att man hittar på ett annat jag eller spelar upp någon falsk bild av sig själv, utan alla människor har olika delar inom sig. Det är väl bara bra om man lär känna de där olika delarna. Så därför du vet, jag har jobbat som croupier också på kasino. Det var väldigt skönt. Jag hade då en svart kjol på mig och en långärmad vit blus, mycket enkel, med igensydda fickor så att man inte kunde stoppa ner pengar eller marker. Svarta strumpbyxor och högklackade skor eller lågklackade skor. Men det var din kostym. Och när du var klar för dagen, ja, då gick du ner i omklädningsrummet, klädde om och gick hem. Och så ja, då har du ett yrkesjag, en yrkespersona då på kasinot, och sen så är du ledig när du går hem och är någonting annat. Det kan inte se något fel, det är bara bra att man kan göra sådana tydliga markeringar. Nu har jag gjort det, nu tar jag med de kläderna och sätter på mig de här, nu gör jag någonting annat.
Visst var det att du mötte någon från kasinot på biblioteket också?
Ja, just det, precis. Det var på Sheraton, jag jobbade på Sheraton som inte längre har kasino, men det var ett av de kasinon som jag jobbade på. Och det var en dam, hon förföll var mycket snipig, äldre, lite småaggressiv dam. Hon kom alltid vid samma tid och hade alltid en sån här militaformad hatt på huvudet, även om hon tog av sig sina kläder som hon då la på kasinobordet. Och alla tyckte väl hon var rätt jobbig, för hon var så extremt snål. Hon körde ett sånt här säkert spel, att man hela tiden dubblar. Och, men sen efter ett tag så började vi prata med varandra. Och hon var ganska rolig. Det här var hennes kvällsnöje. Komma ner till kasinot och spela lite och hänga där några timmar. Och sen så blev vi, ja, blev mer och mer, ja, det blev kamratligt lite grann så där vid kasinobordet. Och hon var ofta där när det var ganska lugnt innan det hade blivit mörkt. Och sen en dag, jag höll på att skriva uppsats under den här tiden på litteraturvetenskapen. Så hade jag precis lämnat in mina kläder där och skulle gå in och sätta mig på Kungliga biblioteket och sätta igång med dagens arbete. Så kommer den här dagen, damen mitt på ljusa dagen. Och jag, det blev ju kortslutning i mitt huvud, så jag sa då, men kära någon, vad gör du här? Och som jag minns så frågade hon, men vad gör du här? Och det visade sig att hon var en mycket framträdande konsthistoriker, om jag inte minns helt fel. Det här är ju länge sedan, men hon då höll upp sitt finger framför läpparna och sa så här, shh, ja, sa jag, shh, liksom.
Du lyssnar på 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Sara Danius. Vi tar nu en kort paus för reklam, men är alldeles strax tillbaka. Vi har nu suttit länge i den lilla soffgruppen i rummet där Ulf Lindes konstsamling fyller väggar och bokhyllor. Vi har pratat om Marcel Prousts stora roman och jag har berättat att jag har kört fast i del 2 gånger och därför bestämt mig för att gå med i Svenska Proustsällskapet för att en dag kanske lyckas komma igenom hela på spaning. Och vi har pratat om klassisk musik, varför man berörs av vissa toner. Och jag tänker att vi nog börjar närma oss slutet av samtalet. Jag bläddrar bland mina manuspapper där många fler frågor än vad man hinner med under en timme finns nedtecknade. Men då händer något ovanligt. Får jag läsa vad du har skrivit? Frågar Sara Danius plötsligt. Får jag se vilka frågor du hade tänkt ställa? Men vi gör så här, jag brukar aldrig låta någon läsa, men nu, du kanske tycker det är kul, jag har inte skrivit något dumt. Precis, är det någonting du hittar där? Men du måste förstå att det där har jag skrivit utifrån hur jag tänker. Jag ska inte, tanken var ju aldrig läsa upp det där,
ja,
för dig.
Ja. Ja.
Men det är kanske någonting du tycker är kul som... Det finns fler papper.
Ja, jätteroligt.
Det är bara första.
Det är väldigt fint.
Måste vara någonting. Ska jag säga...
Varför var du så intresserad när du var ung? Alltså...
Fast jag var...
Det här. Och intresserad av Svenska Akademin, menar du?
Ja, exakt.
Jaha. Nej, men du var ju inte.
Jo, men du sa ju... Du var ju här med din pappa någon gång.
Ja, visst. Nej, men det var ju... Ja, det var att jag...
Läs den här frågan så vi hänger med här.
Varför var du så intresserad av Svenska Akademin när du var ung? Jag var inte intresserad av Svenska Akademin. Det var bara att jag råkade sitta här. Jag skrev en B-uppsats, som det heter, om Thomas Strömström. Och då satt jag här och arbetade med min uppsats. För att det fanns mycket litteratur här som jag hade användning av. Och då råkade jag se någon liten skylt att nu har vi biljetter till Nobelföreläsningen med Gabriel García Márquez. Och det var så det kom sig att min pappa och min syster och jag gick på den föreläsningen. Det var en ren tillfällighet. Nej, jag hade inget intresse för Svenska Akademin. Det var en helt annan värld.
Men sa du inte någonting till din pappa att en dag ska jag vara med i Svenska Akademin?
Ja, jo, men du vet, vi var och lyssnade. Pappa hade tyckte det var fantastiskt med Svenska Akademin. Och han samlade på inträdestalen till exempel. Men för mig, det var ju ett annat universum. Det var ju tanken på, alltså det var en otänkbar tanke överhuvudtaget. Alltså den fanns inte ens.
Varför inte?
Nej, men jag var bara, vad var jag, 20 år eller 19 eller 20 år. Och nej, men jag tänkte överhuvudtaget inte så. Det kanske, jag har förstått det efter att det finns unga människor som kan tänka så. Precis har gått ut gymnasiet, en dag ska jag komma in i svenska. Nej, men det fanns inte på kartan. Alls. Utan när vi sen hade lyssnat, och det var ju ett stort tillfälle, det var en mycket märkvärdig sak att vara här och lyssna på den här världsberömde författaren och att göra det, pappa, Nina och jag. Och sen så gick vi efteråt till ett café som ligger här vid Stortorget. Och vi var så uppfyllda av vad vi hade varit med om, och vi började skämta med pappa, jag och Nina, för vi älskade när han skrattade åt oss. Och då sa jag det knappaste jag kunde komma på. Så här, vet du pappa, en dag ska jag komma in i Svenska Akademin. Jag och pappa skrattade vansinnigt, tyckte det var väldigt festligt. Och då klämde Nina i, min syster Nina, hon klämde i mig att ja, men pappa, vet du vad, en gång ska jag få Nobelpriset. Och då tänkte jag, attans att jag inte kunde komma på det. Så, och sen så skrattade vi och sen så gick vi hem. Jag tänkte aldrig mer på saken.
Ja. Men så blev det sant.
Ja, det var ju det mest otänkbara. Det var ju därför det var så roligt. Annars är ju ingen som hade skrattat. Så.
Det är ju speciellt det här med Svenska Akademin. Vi kanske ska ta det avslutningsvis. Alltså på ett sätt, jag upplever faktiskt på allvar att saker som bildning eller litteraturhistoria, humaniora, att det är hotat. Jag tänkte för 10 år sedan så var det mycket debatt och sånt. Jag som ung vilding skrev också något debattinlägg. Men då tänkte man, ja, fast det kommer inte falla på riktigt. Liksom. Det här är ju bara en intern kulturdebatt. Någon som ojas över för lite pengar någonstans. Men nu börjar jag mer och mer tro att nej, men det här kanske försvinner faktiskt. Mm. På riktigt. För att det är så svårt att hitta argument som går bortom det rent personliga. Varför det här ska vara intressant. Alltså det är intressant för mig och det kanske är intressant för dig. Men det verkar som på en politisk nivå så är det väldigt svårt att förklara varför.
Mm.
Samtidigt så är intresset för Svenska Akademin enormt.
Mm.
I det här tror jag att det finns något otroligt paradoxalt.
Mm.
Som jag inte riktigt får kläm på vad det är. Så det är frågan om du har några fler tankar där.
Ja, när det gäller tillkännagivandet av Nobelpris, det är en oerhört tacksam händelse. Alltså om vi ser till mediedramaturgin. Va? Du har en vacker dörr, du har ett förgyllt handtag och alla står och tittar stint på det där handtaget, och så slår klockan ett och efter första slaget och så vrids det här handtaget om och någon skrider ut, ställer sig och tillkännar igen någonting. Det är ju en fantastisk scen i sig, den är så symbolisk på många sätt. Så att jag kan förstå att det finns ett stort intresse för det. Och sen är det världens största litterära pris. Och det som gör Nobelpriset märkvärdigt, egentligen kanske inte summan, utan det är väl också att det delas ut samtidigt med en rad andra mycket märkvärdiga priser till forskare då företrädesvis som har fört forskningen framåt på ett sätt som gynnar mänskligheten. Så att Nobelprisen har en särskild aura och kommer fortsätta att ha det under överskådlig tid. Och sen så har du den här oerhörda, det är ju en hel vecka av festligheter. Och allting sänds i tv och det är mycket medievänligt med kungligheter och vackra klänningar och gnistrande smycken och champagneglaset. Så att ja, det är medievänligt, absolut. Och sen om det är paradoxalt, ja, man får väl vara tacksam för snarare att den uppmärksamheten finns. Därför är ju ändå så att det kan locka någon eller några att gå vidare med litteraturen eller med fysiken eller med kemin och så vidare. Det får man väl snarare vara tacksam för att det är på det viset. Och akademin tycker jag har varit väldigt framgångsrik på det sättet att akademin har kunnat inrätta sig i en ny, delvis ny mediesituation. Och det har jag bland annat mina företrädare och tacka för. De har så här flyttat fram mediernas eller akademins position i det här, i den här offentliga ljuset. Och står för en rad viktiga saker som inte längre kan ta för givna. Nämligen bildningsidealet till exempel.
Men varför är bildningsidealet hotat? Eller om man gör det konkret. En annan människa från Täby är ju Fredrik Reinfeldt.
Ja.
Han är han 3 år yngre än vad du är, tror jag?
Ja, kanske någonting sånt.
Han är född 65 kanske. Ja, okay. Någonstans där.
Ja.
Frågan är inte här varför han läser det han läser.
Mm.
För det tycker jag är helt oviktigt. Utan det intressanta är varför han säger det han läser. Att
precis.
Han läser.
Ja.
Och han har ju stolserat med att inte vara en prostläsare, till exempel. Utan läsa annan typ av litteratur. Och hans hållning har ju i offentligheten varit, rent politiskt har den varit gångbar.
Mm.
Och det här är ju intressant då, hur det har kunnat bli så. Och jag tänker att det finns 2 rörelser. Den ena är någon typ av, låt oss kalla det en folklig rörelse då. Man tycker att det här som överklassen sysslar med i Stockholm är snobbism. Liksom.
Mm.
De håller på där och rasslar med juveler på operan och läser sina svåra böcker. Det är det ena. Men det andra är också någonting som kommer inifrån, som kommer från en typ intellektuellt vänsterhåll kanske under slutet av delen av 1900-talet. Som säger att de här gamla maktstrukturerna, de måste faktiskt brytas ner. Och en sån maktstruktur är absolut Svenska Akademin. Den vänsterkritiken har kanske mildrats från universitetens håll. Men jag tycker att det lever kvar i ett allmänt medvetande och kanske inom journalistiken jätte hårt. Att det är en typ av automatisk maktkritik. Där man slår ner på saker som andas av snobbism eller elitism. Och det tror jag har lett till läget vi har idag.
Jo, visst är det så. Samtidigt är det ju en, det här är ju inte någonting som är unikt för Sverige eller Skandinavien, utan det finns överallt. Och en av de sista bastionerna nu i Europa, det är ju Tyskland. Där har vi fortfarande en förhållandevis intakt bildningsideal. Men det är bara en tidsfråga innan även där att man kommer se en sorts inflation där också. Så att det är ju inte på något sätt en unikt svensk position. Men tyvärr, så folkbildningsidealet, det är ett väldigt vackert ideal. Och som hade en stor betydelse i Sverige under åtminstone första halvan av 1900-talet. Men mer och mer har det glidit över i någon, i en, ska säga, lättköpt position. Absolut inte hos alla, men särskilt tror jag inom medierna. Att man kan ge sig på sådana institutioner som Svenska Akademin. Det ska man absolut göra. Jag menar inte alls att det får man absolut inte göra. Tvärtom, det är bra att man granskar mäktiga institutioner. Men att hävda att det här är bara en fasad, och att bakom den så finns det egentligen ingenting. Det är bara en koncentration av makt och pengar. Ja, visst, det kan man alltid säga. Det kostar ingenting att säga det. Det är så att säga gratis att säga det. Du satsar ingenting. Det är mycket intressantare att höra folk försvara då på ett riktigt vis. Vad är det som gör akademin relevant, som man brukar säga idag? Och intressant. Det är mycket intressantare att lyssna på de argumenten.
Men är inte boven... Nu är jag obildad som tusan. Skulle bli utkastad ur Tyskland. Är det Foucault eller Bourdieu som talar om kulturellt kapital?
Det borde jag.
Det borde jag. Är det inte han som är boven här? Det vill säga att man gör en cynisk tolkning av att allting som handlar om kultur och bildning och sånt, det är egentligen bara ett sätt att positionera sig på samhällsstegen. Det är tomt. I grunden är det tomt. Allting vi har sagt än, när du pratar om din barndomsupplevelse, det sa du för att förföra mig eller förföra lyssnaren och visa upp en typ av intellektuell fasad. Och det jag sa, att jag var prostläsare och gick med i prostsällskapet, det var också tomt. För det är ett sätt för mig att stiga i den sociala sfären eller på den klassernas hierarki eller någonting. Mm. Och givetvis så kan det ju finnas ett uns av sanning i den maktkritiken, för det har ju hängt ihop. Men prostläsarna har ofta varit, inte alla, men överlag har det varit folk som har haft rätt mycket pengar. Mm. Men den typen av cynism har ju, tycker jag, spridit en misstänksamhet som gjort att man tror att det här med kultur eller konst är liksom, det är inget egentligen.
Men det är också en sån position som är gratis. Alltså det är lätt att inta den positionen. Det kostar inte heller någonting. Och det kan man alltid säga. Så, och Bourdieu var vad ska jag säga, teoretiskt sett fantastiskt intressant när han trädde fram med sina analyser i Frankrike, i ett mycket mer hierarkiskt kulturliv. Och där Proust verkligen såg som ett tecken på, ska jag säga, en god uppfostran, om du förstår vad jag menar. Så där var det mycket mer sprängstoff i hans perspektiv, och det var också någonting genuint nytt. Man kan anlägga det perspektivet, jag tycker att man bör göra det, men om man verkligen vill förstå vad kultur är och vad det gör med människor, individer, grupper och så vidare, så måste man ha ett mycket, många fler perspektiv faktiskt. Det räcker inte som enda förklaringsmodell.
Om vi då ska försöka lansera ett motgift här då. Ja, vad har kulturen gjort med dig?
Vad har kulturen gjort med mig?
Ja, precis. Vad finns för kärna här som Bourdieu inte kommer åt? Det yttre ser vi ju.
Ja. Ta en sån situation. Jag minns en gång jag var med om det. En person som stod mig nära, som precis hade gått bort. Och vi satt där flera stycken runt hans säng. Och det var stilla. Och det var ett stort ögonblick. Men alla satt där och famlade efter ord. Och då var det någon som hade tagit med sig en, om det var svensk dikt, en sån här volym med god poesi. Och slog upp en dikt av en storartad svensk diktare som formulerade precis just det som vi kände alla då i det ögonblicket. Det är ett annat sätt att beskriva vad vi behöver kulturen till. Och där förstår man också varför psalmen har betytt så mycket för människor genom århundraden. Att man kan ta del av, få del av en kollektiv upplevelse inför någonting stort i livet. Att någon föds, att någon dör, att någon ingår äktenskap med en annan. Det finns ett stort och gemensamt språk som har förts vidare till oss och som vi kommer föra vidare till de som kommer efter oss. Det är en dimension som är lätt att glömma bort när livet bara går på. Den ena gråa dagen efter följer på den andra. Men det är en sak som vi inte kan bortse ifrån, och det inser var och en som ställs inför svårigheter i livet eller sådana här vansinnigt lyckliga dagar när man uppfylls av en glädje och en lycka som letar efter de riktiga orden.
När du har haft det som svårast, vilka ord har du då använt dig av?
Jag har talat med människor som står mig nära. Och så har de fått upprepa samma sak om och om igen. Så där... ibland är det en tröst också att läsa. Musiken hjälper ofta. Jag tänker att musiken... Och då tänker jag särskilt på Beethoven. Att Beethoven kan ha... Det är som att hans musik stämmer om en. Oavsett vilket sinnesstånd du befinner dig i, så kan Beethovens musik stämma om dig. Så att det är en sorts... du hamnar i ett ekvilibrium. Du kan känna stark sorg eller du kan känna stark glädje. Men så blir det som att en utjämning där. Du hamnar i ett lite lugnare sinnestillstånd. Det är en sak för sig. Och sen naturligtvis människor som har befunnit sig i snarlika situationer och formulerat det på ett sätt som du inte själv skulle kunna göra. Det är också en tröst.
De här personerna som stod dig nära som sa samma sak om och om igen. Vad var det de sa?
Att man får hoppa från tuva till tuva. Att det är så jag har klarat mig. Man tar en tuva i taget. Så kommer man på fast mark till slut.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Sara Danius. Researcher, det var Hanna Engberg. Och mejladress till oss, det är 60minuter@expressen.se. Adressen, den kan skrivas med både bokstäver eller siffror. Och på Twitter, där har vi hashtaggen 60 minuter. Musiken, det var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Vi hade Brendan Kinsella som framförde en aria av Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist där hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Och pianist, det var då Daniel Wiesey. Thank you.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.